Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
I min ålder kan man ju vara bortglömd eller utkörd eller avskedad eller vad du vill. Men det är ju fantastiskt att då att kunna fortsätta och göra både grammofonskivor och film och konserter och få arbeta med människor i de här olika genrerna. Det är ju underbart.
Värvet. 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 Värvet.
Det var blåbörd av hull, det var blåbörd en brigg som med sviktande stumpar stod på. Över soten i snöstormen nerisad rigg, själva julafton 72. Sörra svensken till ros, han kan dreja en spak, ropar skeppan och right boys lös av. Åkallstranne från Smögen blev sörrad till ros på blåbörd som var dömd att bli vrak.
När det kommer till den svenska vistraditionen har få artister gjort lika mycket för att förvalta den som Sven Bertil Taube. Som son till nationalikonen Evert Taube, som skrev många klassiska visor och som inspirerat exempelvis Håkan Hellström något oerhört, växte Sven Bertil upp med sången redan i vaggan, något han beskriver väldigt vackert i intervjun alldeles strax. Och sen tonåren har Sven Bertil uppträtt med visor, ofta sin fars, vilket gör att han nu gjort det i över 60 år och han fortsätter göra det. Förra året kom han ut med ett nytt samlingsalbum, under våren har han turnerat runt landet med det och fått en ny publik genom att medverka i senaste upplagan i TV4s program Så mycket bättre. Och de låtarna finns för övrigt på Spotify. Det unika med Sven Bertil är att han under sina år på scen inte bara sjungit utan han har också skådespelat i både film och teater. För 4 år sedan vann
vann han sin andra guldbagge för huvudrollen i filmen En enkel till Antibes. Han har stått på Dramatens scen och även jobbat i England och Danmark. Så det känns väldigt kul för mig, Kristoffer Triumf, att få presentera avsnitt 224 med Sven Bertil Taube. Värvet presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer. Nu rullar vi. Varsågoda. Hur mår du?
Tack, jag mår bra. Menar just idag eller allmänhet?
Ja, båda och.
Jo då, jag är ganska hyfsad form, det tycker jag. Var tacksam. Inga större krämper. Lite dålig hörsel och dålig syn. Lite yr är jag av en lång antibiotikabehandling, så får man lite yrsel av det. Men det är inga större krämper. Det är inte mer man kan leva med. Jag brukar säga att man har kommit i reservdelsåldern. Man behöver lite nya bitar här och var.
Vad har du behandlats för?
Ja, det var för någon bacill. Jag vet inte vad det heter, allt det här på läkarspråket. Men det var någon bacill för hjärtat.
För idag har du på dig ett par väldigt sportiga gula briller.
De gör ingenting för synen, utan det är lite gult i, för det skyddar mot solen.
Okej. Okay.
Det är mera för det. Ögondoktorn sa att det, kanske konturerna blir lite skarpare också när man har dem på sig. Alltså, golfspelare brukar ha liknande glasögon här för mig, någon sa. Så man ser bollen bättre eller sådär. Men jag ser inte bättre med dem. De förändrar inte synen, bara att det skyddar för solskenen lite grann.
För det har ju talats och skrivits väldigt mycket om din syn, men hur är det liksom, blir den sämre?
Nej, det blir inte sämre så vitt jag vet. I alla fall inte blivit det på många år. Men det blir inte bättre heller, man har inte kommit på något sätt att bota det här. De kan ju göra så mycket märkvärdigheter med ögonen, men inte just med det här. Men det är forskat i ämnet, och så småningom hittar man väl någonting kanske. Kanske inte i min livstid, men längre fram. Vad vet jag.
Jag hörde på radion igår att de hade hittat genen som gör att håret grånar.
Säger du det? Ja.
Vilket då innebär att de på sikt kommer att kunna reversera det, eller bromsa det eller så.
Ja.
Men det är ju någonting med grått hår också. Det är ju distingerat.
Jag ser så dåligt, jag vet inte vad jag har för hårfärg, men det är väl lite grått antar jag.
Den är, ja, men på det allra bästa av sätt skulle jag säga.
Säger du det? Ja, vad trevligt att höra.
Man brukar ju säga om Gösta Ekman att han var känd som spermie. Men det kan man inte riktigt säga om dig, va?
Alltså, du menar Gösta, Lill-Gösta alltså?
Exakt.
Ja, jag tänkte först på den gamla Gösta. Ja, han var känd redan som spermie, ja just det är sant.
Men du var inte det?
Det tror jag inte.
Nej. Fast din mamma var ju, båda dina föräldrar var ju framgångsrika.
Det får man väl säga. Båda var ju hårt arbetande konstnärer. Och framgångsrika var den på sitt sätt.
Men du, vilket är ditt första minne?
Mitt första minne? Ja, du, det var svårt att minnas, måste jag erkänna. Men jag har ett minne som jag tror är verkligt, så att jag ligger i en säng med sån här spelstaket, va? Och då är man ju inte gammal. Och att min pappa sitter på liksom på kanten av spelstaketet och sjunger en liten visa för mig. Detta är faktiskt sant, det låter märkvärt, men det är faktiskt sant. Han sjöng Byssan Lull. Detta, om jag hittat på det efterhand, det kan jag inte svära på. Men jag upplever det som ett minne. Jag ser de där spelarna och jag ser honom liksom högt ovanför mig där utanför sängen där jag ligger. Då kan jag inte vara ett gammal. Så det måste vara ett tidigt minne i alla fall.
Exakt var utspelar det här minnet sig? I ditt rum förstår jag? Eller något?
I ett rum, ja. Jag kan inte säga exakt vilket rum.
Var växte du upp rent... Exakt.
Ja, vi bodde på lite olika ställen. Jag föddes ju på Kaptensgatan på Nedre Östermalm i Stockholm. Sen bodde vi ju på Norrbackagatan och innan dess på Lilla Essingen.
Ja, ah, okej. Okay.
Och innan vi kom till Gerturgatan. Och då var jag 7 år.
All right.
Vet jag, från precis när jag började skolan, när vi kom till Gulturgatan på Nedre Östermalm i Stockholm.
På den här tiden, då hade ni det inte så fett?
Nej, jag vill inte påstå att jag upplevde någon sorts fattigdom eller brist. Det vill jag inte säga, att jag har inget minne av på det sättet. Men sen är det klart, jag växte ju upp under kriget och då var det ju brist i stort sett på allting överallt. Mm. Jag kommer ihåg att man tittade i skyltfönster. Då var jag ganska liten. Det var borta på Norrbackagatan, kommer jag ihåg. Där var det ett skyltfönster med en viktualiehandel där det stod annonser eller skyltar och kartonger med allt möjligt som inte fanns. Alltså Kellogg's Cornflakes, kommer jag ihåg, och sånt där.
Okay.
Och dadlar i någon ask. De fanns ju inte, men de stod kvar i fönstret som en sorts dekor. Det minns jag.
Mm. Jag hörde dig berätta att din pappas erkännande kom när han var någonstans i 50-årsåldern. Vilket borde göra att du då var någonstans i skolåldern.
Ja, det ligger en sanning i det. Det tog lite tid innan Ebert erkändes som en seriös konstnär. Han betraktades väl lite som en glad figur som spelade luta och sjöng visor.
Mm.
Och det tog sin tid innan han fick ett erkännande som seriös poet och författare och visdiktare. Det stämmer, så hans seriösa berömmelse, om man säger så, kom ganska sent i livet.
Märkte du av det?
Nej, det vill jag inte påstå att jag märkte av. Jag vet att när jag var liten eller i skolan så skulle fröken ha mig att sjunga på avslutningen. Det kommer jag ihåg att hon tyckte att jag får sjunga någon av pappas visor, sa fröken Stig Eldtron hette. Och då tänkte jag, om jag ska tvingas till detta och stå där och sjunga för hela skolan på avslutningen, så ska jag ta något som har tid så de får lida länge. Så jag tror att Möte i monsunen, den har ju många verser.
Ja, ja.
Så jag tänkte, då får de lida länge.
Ja. Och hur gammal kan du ha varit då?
Ja, det var väl en 10-12 kanske, jag kommer inte ihåg.
Var det första gången?
Ganska tid. Mitt första framträdande för publik, det var faktiskt på den Gyllene Freden. Där bjöd källarmästare Nylund på julmiddag. Det var väl några dagar före julafton då, antar jag. För stamkunder och deras fruar och barn. Så då samlades alla stamkunderna med sina fruar och sina barn där, så det var både alla åldrar representerade, och där stod i ett hörn i övre rummet en julgran där det var en kamin också, just man kommer in genom dörren där rakt fram, vill jag minnas, som var den kamin på den tiden, och den finns kvar vet jag inte, och där stod en julgran och jag var gömd in i julgranen, vill jag minnas, och så hade jag en säck med som stod där bakom julgranen också, med små presenter till barnen. Och när källarmästaren ringde i en klocka så steg jag fram ur granen och sjöng: snart julen är här, på dörrarna bankar och tomten han går, de djupaste tankarna och sånt där. Och första raderna på visan var, och det var, då var jag ju inte gammal, det var väl 8-9 år sådär. Och det måste ha varit mitt första framträdande för en publik, om man säger, med sittande publik runt omkring.
Tyckte du om det där då?
Ja, det tyckte jag var ganska skojigt. Jag hade inte ont av det. Det var trevligt, så fick jag gå och dela ut små presenter till barnen som var med där då. Det var väldigt trevligt. Det var ett mycket trevligt minne som jag har faktiskt.
Ja, för det tänker jag mig att nyfiken på din liksom... Alltså om det fanns en längtan till scenen hela tiden, så att säga.
Ja, det var väl en längtan och en sorts förskräckelse. Ja, förskräckelse är för starkt ord naturligtvis. Men jag var ju tidigt med att spela skolteater och sånt där. Och jag var ganska gladlynt och skämtsam. Jag vet, min mamma undrade varför jag inte fick vara med i sången i folkskolan, så hade jag blivit utkastad ifrån sångkören där de hade en kör. Och då hade fröken sagt att han är alldeles för rolig.
Jaha.
Jag skulle skoja och skämta hela tiden. Så det var nog, det fanns ett drag där av att göra sig märkvärdig, göra sig till, det tror jag, utan att jag upplevde det som att det var början på en karriär. Det kom senare i livet.
Ja. Men hade du andra drömmar? Hade du sådana där, jag ska bli brandman, eller minns du det?
Nej, jag drömde mig ut i världen på något sätt. Jag drömde om främmande länder och sådana saker. Jag började resa tidigt efter kriget, vet jag. Och jag var fascinerad av det. Första resan jag gjorde ut ur Sverige, det var med samma efter krigsslutet som vi åkte båt till Åbo för att Evert skulle göra en turné där han skulle uppträda för att samla in pengar till barnhem som var organiserat av Mary Gulliksen, som han kände, hon som var startade här Marimekko, va? Det var väl hon som var uppe till Marimekko, tror jag, i alla fall. Och då åkte vi båt, jag är oerhört fascinerad av själva resan på vintern genom isen, och vi kom fram till Åbo där. Det var ju ganska skrämmande efter kriget med bilvrak och sådant, krigsminnen längs de smala vägarna där. Och detta tog mig starkt, så jag tänkte att jag måste gå ut i världen och titta hur det ser ut där. Och det var ju ganska tidigt i livet, samma efter kriget, jag var 11-12 år.
Ja, just det. Mm. Ja, för sen alltså, du reste väl till USA och studerade där ganska tidigt också?
Det kom ju lite längre fram. Det var 53-54. Minns jag träffade i Rom, jag var ute och gick med min ryggsäck och hade hamnat i Rom, och där träffade jag på studenthemmet där en amerikan som kom fram till mig när jag satt vid ett bord man kunde äta där på det där studenthemmet. Och jag hade fastnat, jag hade inga pengar. Jag satt där och visste inte vad jag skulle ta mig till. Hur som helst så kom han fram och hälsade på mig. Och sen, lite längre fram så kom han och hälsade på, för jag fick låna pengar av honom. Och då sa han, då kan jag hämta dem i Stockholm. Och jag var så fascinerad av att du kunde anförtro mig det här lånet. Så det är så säkert som min bank, sa han. Jag kommer till Stockholm och får pengarna där. Det är spännande, jag ska ändå resa vidare i Europa. Så kom han till Stockholm och fick sina pengar. Och sen ordnade han, för han var lärare i Amerika, då ordnade han ett stipendium, så att säga, scholarship till en skola i Connecticut i USA, i Darien, Connecticut, en timme norr om New York. Och så hamnade jag i Amerika, kan man tänka sig. Det var ju helt fantastiskt på den tiden. Det var ju inte så vanligt att man åkte till Amerika, det var ju långt bort.
Ja, verkligen.
Verkligen långt bort, en annan värld än idag.
Och då fick man åka båt dit också, antar jag.
Jag åkte båt. Jag hade ju inte råd. Resan egentligen hade jag inte råd, så jag visste inte hur jag skulle ta mig dit. Och då sa jag till mamma, vi har ju inga pengar, jag kan inte ta mig till Amerika. Och då sa han, ja, så då får du tala med pappa, sa hon. Och det var inte så ofta hon sa det, det var när det var någonting som hon inte kunde komma åt själv. Så då sa hon, tala med pappa. Jag talade med Evert och han ordnade ett möte med, så jag fick träffa Sven Salén som var skeppsredare och min gudfar och väldigt god vän med Evert ju. Och då kom jag upp på hans kontor och sa, ja, han talade med kapten Hansson här, det finns en båt från Bremerhaven på onsdag. Ja. Hälsa Evert. Och så fick det ett möte som tog 30 sekunder ungefär. Och så fick jag då ta mig till Bremerhaven, och där fanns en båt som jag hittade. Det var en äventyrlig historia innan jag hittade fram till den och så vidare i hamnen där. Och den båten gick till Quebec, uppför St. Lawrence där och till Quebec i Kanada. Den gick med emigranter ifrån Tyskland, som sådana som jag emigrerade till Kanada. Och därifrån kunde jag ta mig ner med ett tåg till New York och sen därifrån upp tillbaka till skolan i Darien. Tåget stannade inte där igen, utan jag fick ner. Jag hade träffat en väldigt trevlig äldre kille som hade studerat i Köpenhamn. Han studerade vid Columbia University, så att jag fick kinesa hos honom på Columbia University och så hjälpte mig att hitta till tåget och komma upp till där igen. Jag hade tur också. Mm.
Men folk fortsatte att emigrera även efter krigsslutet alltså?
Det verkar så, för det här fartyget det var ombyggt av en sån här miniatyr hangarkryssare, tror jag det var. Ett krigsfartyg, ett gammalt krigsfartyg som var ombyggt, så det var fullt med hytter eller sovsalar snarare, där de här emigranterna fick sova. Och jag fick ju gratis lift med det här fartyget då. Mm. Men, och kaptenen tyckte jag kunde göra lite rätt för mig, så jag kommer ihåg att jag satt vid bord och stämplade papper åt de här migranterna. Jag talade lite tyska och sådär också, så jag kunde kommunicera med de herrarna som, och damerna som skulle ha papper tryck, stämplade och vad det var för någonting sånt där. Så jag satt där och var lite tjänsteman under resan över faktiskt. Mm.
Men vid den här tiden, hade du redan börjat spela gitarr och sådär då?
Ja, det hade jag. Jag hade gitarr med mig också. Mm. Jag hade gitarr med mig och på skolan som var väldigt trevlig, Cherry Lawn School i Darien, den finns inte längre, men det var en väldigt trevlig mindre skola med ett antal utspridda byggnader, liksom villor där i ett vackert, naturvackert område utanför själva stan där igen. Där var ju flera som var råd av musik och sjöng och man spelade teater och allt möjligt sånt där. Så där kom jag ju. Jag hade ju redan spelat lite skolteater i skolan i Sverige. Och vi hade en väldigt bra lärare. Han var lärare i engelska och dessutom var han regissör. Så han hade jobbat på Broadway i New York och även på vissa landsortsteater. Alltså Silver Mine Guild var en berömd sommarteater där det kom stjärnor från Broadway och spelade på somrarna. Och där ordnade han så att jag och en god vän till mig, som var väldigt god vän med, vi fick jobb på den där teatern och spelade små roller under våren där. Det var ju väldigt spännande, så att jag hade glädje av både gitarren och att jag var intresserad av att spela teater.
Visste du redan då att det var det du skulle ägna dig åt?
Jag vill inte påstå det faktiskt, för att jag var lite sökande. Jag sökte mig fram. Jag var ju intresserad, jag var road av visor och sådant som precis som Olle Adolfsson och jag, vi var ju vänner sen tonåren, så vi var ju road av att sjunga och spela och göra sådana saker. Och jag åkte till Irland, tog mig till Irland på den tiden, det var innan då på 50-51 någon gång, och gick runt med en ryggsäck där, för det var ju, det var känt för sina folkvisor och sådana saker. Det var ju på den tiden ingen människa visste var Irland låg någonstans eller vad det var. Men där var jag på en del sådana här sommarfestivaler när det sjöngs och spelades. Det var väldigt spännande och inspirerande. Och det ledde väl sen till att jag efter Amerika så tyckte jag att jag borde lära mig mer på gitarren, så jag tog mig till Spanien och studerade gitarr. Och sen kom jag hem och uppträdde på teater, och då upptäckte jag att jag behövde veta mer om att stå på scenen, och då sökte jag mig till Wieslandske teaterskola som fanns på den tiden. Och Wieslandske teaterskola, det var det naturliga steget efter den skolan, det var att söka till Dramatens elevskola, så gjorde jag det och kom in där. Och så blev jag kvar där så att säga. Mm.
Kom du in på första försöket?
Ja.
Ja. Det är fint det.
Ja, första, det var tre prov alltså.
Okay. Mm.
Och jag blev antagen första försöket. Vi var några stycken där. Och, men då klart, då blev ju gitarren, fick jag lägga åt sidan för att hålla på med teater. Så det ena ledde till det andra som togs över, och det tredje så att säga. Men det var ju likartade intressen. För att även att sjunga visor är ju en form av gestaltningskonst. Så att man har ju glädje av de befruktar ju varandra, sången och musiken. Har man ju glädje av även i teatersammanhang.
Dramatens elevskola, det är det vi kallar för scenskolan idag, va?
Ja, det var innan scenskolan fanns. Då var det ju, förutom då privatskolorna som fanns i Stockholm, så var det ju Dramatens elevskola som sen upphörde, och så blev det scenskolan. Dramatens elevskola låg ju i Dramatenhuset, alltså det var det. Ju i huset, växte upp i huset.
Vad lärde du dig där då?
Ja, det lärde man ju en hel del, både plastik och talteknik.
Förlåt,
och,
vad betyder plastik?
Ja, rörelse. Ja. Olika sorts rörelse. Alltså, ja, dels ren ballettövning, träning, fysisk träning. Sen hade man också gymnastik, träning för kroppen på ett annat sätt, och så även scenisk plastik, alltså olika rörelseschema i olika tider och i samband med kläder, olika former av kläder, hur man rör sig och behandlar slängkappor och hattar och olika skor i olika tidsepoker och sådär. Så det var en mängd olika former av rent fysisk träning och fäktning, man fäktades en hel del också. Så det var mycket sådana saker. Sen då naturligtvis talövningar och scenframställning alltså.
Hur var den tiden då?
Det var en väldigt skojig, lärorik tid. Det fanns ju så mycket. Alltså, det fina med att skolan låg i teatern var ju att man var i huset så att säga, och hade möjlighet att sitta och se på repetitioner och sånt. Och på tredje raden i stora scenen kunde man smyga in och se på repetitioner och lära sig av att se de äldre och kunniga skådespelarna arbeta. Det var ju en väldigt fin skola bara det, för det fanns ju så mycket begåvade människor där. Och den närheten och den atmosfären var ju väldigt lärorik, måste jag säga.
Var det här under Bergmans tid?
Han kom senare när jag var anställd som skådespelare på Dramaten. Han var inte där när jag var på elevskolan.
Nej, jag förstår. Mm. För du blev ju där ett tiotal år, va?
Ja, just det. Min chef var Karl-Agnar Nagirov. Och efter Nagirov tog han om Svenska Akademin, om man säger så. Så han blev ju ständig sekreterare där. Så kom Bergman in. Och då fördes också en musik in på ett annat sätt. Som jag sa, med gitarren som jag hade lagt åt sidan hade jag. Och musiken fick jag en viss glädje av när Bergman kom in. För han förde med sig musik. Och film och musik har ju kanske mer med varandra att göra. Mera släkt än vad teater och musik är. Så att han sa vid ett tillfälle där. Han hade väl kanske hört min första Bellmansskiva. Jag kom ut med en stor LP med Bellmansskivet med Ulf Björlin som arrangör. Och då sa han vid något tillfälle, du får ta hit den där Björlin och de där grabbarna så vi får lite musik här i huset. Och så blev det. Så det blev ju mycket musik som aldrig hade förekommit tidigare på Dramaten. Där Tiggarens opera till exempel sattes upp, som ju var, brukar kallas världens första musikal. Och så Vilket härligt krig, John Littlewoods fantastiska stycke musikal om första världskriget. Och ja, så Claes Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen också, inte minst att nämna den som var en gigantisk succé, en barnpjäs där jag spelar räv.
Det här kanske är en omöjlig, för det känns ju som att du alltid har växelverket mellan skådespelet och musiken.
Ja, även när jag var på Dramaten, då hade jag ju inte tid att göra konserter och sånt där i någon större utsträckning precis. Man kunde göra ett festvåningsjobb någon gång på kvällen sent efter föreställningen på Dramaten för att tjäna en slant. Man hade ju väldigt ont om pengar. Men jag gjorde ju grammofon, kom jag att göra då. någon grammofonskiva varje år tillsammans med Björlin. Blev det ju rätt många olika, Bellman och Ferdin och Olrog och alla möjliga saker. Ja, franska visor och Theodorakis och argentinska tango med åren, massa sånt där. Men så det gick ju att kombinera, fast det inte så att man kunde göra några väldiga konsertturnéer och sådant, utan det var ju på Dramat. Jag jobbade ju dygnet runt där, så var mer eller mindre livegen i det där huset. Och det var ju bara trevligt och bra och lärorikt på alla sätt, så jag klagade inte alls, tvärtom.
Men skivorna då? Alltså, för du var ju väldigt produktiv. Någon måste ju uppenbarligen ha köpt dina skivor, eller ganska många.
Ja, jo, det blev ju framgång. Väldigt många av de här Bellman-skivorna och så vidare var ju en väldig framgång och väckte ju mycket uppmärksam uppseende när den kom, för det var något nytt där att göra Bellman med orkester och med musiker på ett sätt som inte hade gjorts tidigare.
Du var 26 då, va? Ungefär.
Ja, det var, den kom 59-60, ja. Just det är alldeles riktigt. Det var i samma veva som jag kom in på Dramaten, eller började där. Det var ju så det var, just att Bergman hade hört den. Så den hade just kommit när jag var skådespelare på Dramaten. Så att det är klart att grammofonskivorna betydde ju mycket. Och inte minst inkomstmässigt var det ju viktigt, för de sålde ganska bra, så jag fick ju en man så väldigt lite betalt på teatern på den tiden.
Ja, precis, och det där har jag hört dig prata om, att det, liksom, det har inte alltid varit så fett. Men det verkar ju som, när man läser på om dig, och så, alltså du har ju jobbat så otroligt mycket genom alla tider, ser det ut som.
Ja, jo, jag har haft tur och haft saker att göra. Jag ska inte klaga, men det är klart det var dåliga inkomster. Jag vet inte hur många av de där yngre skådespelarna på Dramaten man hade som första tre åren, han var 700 kronor i månaden. Det gick ju åt i lunchrummet. Jag förstår inte hur de klarade av sång. Jag var ju gifta och fick barn och skulle bo någonstans, så jag vet inte hur det gick. I efterhand så kan jag inte förklara det. Jag hade den fördelen att jag kunde springa iväg ibland och göra ett festvåningsjobb, du vet, någonstans. Sjunga några visor till kaffet på någon fest på operaterrassen eller något sånt där, va? Som låg i närheten. Och då kunde jag ju få lite inkomster och så från grammofonskivorna. Men andra vet jag som inte hade det, hur skötte de sig åt? Jag vet inte riktigt. Jag vet Bergman, när han kom in, så gick han ju upp till ekklesiastikministern, som det hette då, med lönelistan från Dramaten, och lämnade fram den och sa att det här är det skamligaste dokument jag har sett i hela min tid som teaterman. Ja. Och sen dubblade han och tredubblade alla löner på Dramaten. Det var ju fantastiskt. Vi kallade dem för förskingrarna när han och ekonomichefen Ryde kom i korridorerna och sa: kommer för skingarna, sa de.
Ja, ja.
Så kallades man in och sa: vad har du för lön? Ja, då tredubblar vi den. För att uttrycka det humoristiskt. Men så han ställde ju till med mycket där och satte sin prestige i potten, verkligen. För att det var ju en väldig upphävning av gamla vanor för Dramaten, men han satte sin internationella prestige i den där. De kunde inte avskeda Ingmar Bergman, det hade sett ut.
Men idag är det väl likadant. Det är ju många professionella skådespelare som har varit här och just berättat om hur knappa löner är fortfarande, ja. Eller igen då på Dramaten.
Jo, det kanske det är. Nu har jag inte varit där och inte spelat teater. Jag slutade med den här trappasynen här, så att jag lite film gör jag ju så. Det tycker jag är väldigt skojigt. Men teater vet jag inte vad lönerna är då, om jag ska vara ärlig. Men det är klart, det är inga väldiga gager i film heller, utan jag har ju den fördelen att jag kan göra lite konserter och att det finns ett intresse för det, så att jag får väldigt tacksam för det.
Du, apropå det här med din liksom superproduktivitet. 35 skivor. Nej, jo, 35 skivor och ungefär lika många långfilmer.
Jag har inte räknat varken det ena eller det andra, om jag ska vara ärlig,
men... Nej, men det är någonting sånt. Massa utmärkelser har du fått också redan liksom på 70-talet. Och så sent som förra året fick du någon fin utmärkelse. Liksom, när har du haft som roligast?
Ja, jag tycker jag har ganska roligt hela tiden. Jag har ju seglat en del. Jag tycker nog att det var fina år. Ja, men jag har ridit och seglat och kört motorcykel och hållit på med allt möjligt sånt där bus. Eller för att roa mig. Och segling är väl det kanske som har varit mest givande och som har varit oerhört stimulerande. Om man jobbar liksom hårt på teatern hela tiden eller även efter teatern och det har varit fullt sysselsatt med allt möjligt, så är ju seglingen en fantastisk avkoppling där man inte bara sitter med armarna i kors utan man har någonting att göra. Man ska driva en båt, man ska navigera, man ska tänka, man måste hela tiden arbeta med någonting helt annat. Mm. Det blir en vila ifrån det man normalt gör för sin försörjning, om man säger så. Och ägnar sig åt någonting som kräver mycket arbete och kunnighet i olika ämnen då. Men som är helt annorlunda än det man gör på teatern. Så då har segling varit en väldigt stimulans, tycker jag.
Här i skärgården eller?
Ja, jag har ju seglat här i skärgården. Jag har seglat i Atlanten och Västindien och Nordamerika och Medelhavet och Grekland, Turkiet bort över. Ja, så att jag har varit lite överallt med segelbåt.
För ju mig som är en rastlös själ, min pappa tvingade med mig på segelbåten ibland när jag var liten. Jag tyckte det gick så långsamt.
Ja, jag vet vad det är någon som sa så här, det är inte tråkigt att sitta där bara och titta på en horisont. Jag säger det att det är just det inte är. Det händer så mycket på havet. Det är ständiga förändringar i ljus och i vindar och hur havet uppför sig och ser ut. Och hur du växlar med moln och ljus och natt och dag, gryning och kväll och så vidare. Det är ständigt växlande, oerhört intressant och spännande landskap att befinna sig i. Samtidigt som man driver en båt och tänker på hur den fungerar och får vara uppmärksam på det som gäller själva sjöfarten också. Så jag tycker inte att det är ensligt och tråkigt.
Men det var intressant för jag började med i min själva fråga så den var ju väldigt inriktad på ditt jobb. Och så svarar du med att du har haft det som roligast när du inte har jobbat.
Jag trodde det var det det handlade om. Då missförstod jag lite frågan. Jag trodde att det gällde just vad jag gjort för fritid som har roat mig. Jag trodde det var det du menade. Den roligaste tiden måste jag ha varit den på Dramaten, det måste jag säga. Det var en fantastisk tid och lärorikt. Och det var ju ett hus fyllt av begåvade, roliga och intressanta människor som man fick tillfälle att lära känna och arbeta med. Och det var ett privilegium, det måste jag säga. Och det man lärde sig då, det är liksom den platsen, den scenen, den grunden man står på fortfarande. Jag kände en gång när jag var i Manchester och spelade Tre systrar i en engelsk uppsättning, alltså i England då, The Northern National som den kallas för, den där teatern. Och då vet jag, efter en föreställning så var det en engelsk skådespelare där, det huset har ju, där har ju alla stjärnor spelat, så det var en stjärna då, spelar ingen roll vem som gick förbi min lårstör som stod öppen. Och så stannade han till och så gjorde han en sån där tumme upp, så där, satt upp tummen och nickade liksom. Inget verbalt beröm, men ett beröm som hans ansikte och den där gesten med tummen upp uttryckte. Och då vet jag att då kände jag en oerhörd tacksamhet, för jag tänkte den berömmelsen fick jag tack vare åren på Dramaten. Det jag hade fått lära mig där, det hade jag tagit med mig till den här Northern National i Manchester. Mm. Det upplevde jag som ett väldigt privilegium. Jag sa, jäklar, jag duger här också. Det tyckte jag var en fantastisk känsla. Ja.
Men annars så är det väl det där... För jag har... När jag läst på om dig så har du sagt att en av dina brister är att du är dålig på att vara nöjd.
Ja, det är en brist och brist. Man ska väl aldrig vara nöjd. Jag upplever inte att jag är nöjd. Jag är glad om någonting går bra. Jag vet, en gång så pep jag lite för Ingmar Bergman. Jag hade fått någon recension kring någonting som jag tyckte att nej, det där var inte tillräckligt bra ändå. Du vet att jag var lite pipig där. Och sa att det var så bra var det ju inte, tycker jag nog. Och då sa Ingmar, ja, ser du, beröm, ser du. Beröm, ser du, kan man aldrig få för mycket av, ser du. Så han har fått nog av både det ena och det andra, naturligtvis. Så det var ju lärorikt att säga att nej, man kan inte förakta beröm. Jag tyckte väl att det där, så där bra var det inte. Men han menade att ta berömmet när du får det, det är viktigt. Mm. Och det har jag försökt lära mig. Annars är ju jobbet är ju alltid det som att klättra upp på en kulle. Och när man kommer upp på den så är det en ny dalgång framför en. Och en kulle längre bort som man ska börja klättra upp för. Det är ett kort vilopaus där på toppen. Sen ska man ner och så ska man upp igen. Och jobbet är lite sånt, tycker jag.
Mm. Det där med att skådespela, eller för den delen att musicera. Vad skulle du säga är din styrka i... Ja, vi kan börja med musicerandet då. För där har du ju liksom gjort, ja, men som sagt, 35 album. Vad är det som gör att du är bra på det?
Ja, det är ju svårt att säga. Det jag har gjort är ju olika typer av visor, sånger. Och då klart då får man ju sätta sig i det som en roll. Det är ju en sak att sjunga Bellman och en sak att sjunga argentinska tangor, va? Eller franska visor, det är offeré, det är olika saker, allt det där. Så man får försöka krypa in i den världen, precis som man kryper in i en roll, och lyfta fram det, gestalta det så att det blir begripligt och intressant för lyssnaren. Det är ju släkt, som jag sa tidigare, det är ju arbete som är släkt med gestaltningen på en teaterscen. Det är klart att det inte är likadant, det är det inte, men det har ju sina släktdrag onekligen. Och jag menar, film är ju mycket rytm, och som jag sa tidigare, mera besläktat med musik än vad teater är. Och där gäller det ju också att ha en rytm, att det svänger, antingen om det man sjunger eller...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Replikerna man säger, både på teater och film, det måste svänga, det måste vara spännande och överraskande på samma gång.
Men frågan är, på de här 35 albumen, bottnar du i varenda text? Förstår du varenda strof som du har sjungit? Är det viktigt?
Det är naturligtvis väldigt viktigt, och jag kan nog tänka mig att med åren, eftersom jag har blivit äldre, så finns det saker jag förstår bättre nu än jag förstod då när jag gjorde det. Bellmans många olika fruktansvärt tragiska berättelser i glada, lustiga musikakkompanjemang. Han är ju fantastisk på att just kontrastera innehållet, hemskhet med musikens glättighet till exempel. Det kanske jag inte förstod så bra då, eller tillräckligt bra kanske man kan säga. Men även sådana saker som utav min far som jag har sjungit mycket och så, här, så upptäcker jag nu på gamla dagar. Där har jag inte riktigt tänkt på det och det. Där får jag lov att färga mer eller ta fram mer nästa gång jag får tillfälle att framföra det. Så visst, man lär sig hela tiden. Man blir ju aldrig färdig.
Ja, det är ju häftigt. Men, och jag hörde dig i någon annan intervju där du sa att även efter 70 hade du frågat dig vad du skulle bli när du blev stor.
Ja, det är på något sätt en fråga som har följt mig hela livet. Jag vet inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor. Och den frågan finns på något sätt kvar innerst inne i mig. Det gör det.
Är det så alltså?
Ja, ja. Jag gör saker och är väldigt tacksam för att det leder till nya engagemang liksom, som grammofonskiva som leder till konserter, som en film som leder vidare till en annan film. Jag är lika förvånad varje gång, vad ska det bli av det här på något konstigt sätt.
Men det du säger är att du liksom inte riktigt har satt ut riktningen själv då, eller?
Jag har ju sökt mig fram, som jag sa tidigare, att det ena har liksom lett till det andra. Olika intressen, olika nyfiken på det ena, nyfiken på det andra. Men att jag är någon specialist på det ena eller det andra, det vill jag inte påstå. Jag upplever mig inte som det, utan att jag fortfarande håller på och undersöker. Sånt är livet, upplever jag det som.
Jo, men man skulle ju också vilja att du fick liksom njuta lite och luta dig tillbaka och känna att herregud vad jag har åstadkommit mycket.
Ja, jag upplever inte så. Jag gör inte det. Det är ett mysterium som pågår hela tiden. Det har jag ju gjort. Det är ju bakom mig. Nu gäller det att se vad som är, som jag sa tidigare, på andra sidan dalen är en ny kulle som ska klättras upp på. Nu måste jag spänna mig för att klättra upp på den där kullen.
Men, så det finns inga planer på att du någon dag ska sätta dig och mata fåglar på en parkbänk?
Nej, jag vet ungefär hur det går till, men det förstår jag. Men det är inget som ingår i mina planer. Men jag kan väl slänga en brödbit till en fågel någon gång. Det hindrar ju inte att jag inte... Jag menar, det betyder ju inte att jag sätter mig på bänken och fortsätter med det hela dagen.
Nej. Men det är väl fantastiskt också i och för sig att du fortfarande har någon slags hunger då?
Dels är det ju fantastiskt att jag får att göra... Att jag tillåts göra någonting. Jag menar, många i min ålder kan man ju vara bortglömd eller utkörd eller avskedad eller vad du vill. Men det är ju fantastiskt att då att kunna fortsätta och göra både grammofonskivor och film och konserter och få arbeta med människor i de här olika genrerna. Det är ju underbart, det är ju oerhört stimulerande. Det är som att vara på en trevlig bal varje dag när man träffar musiker och samarbetar med, som nu senast med Peter Nordahl som ju var den kanske som lockade igång mig att göra en ny skiva när jag tyckte att nu har jag gjort färdigt det där. Det är ju ingen som är intresserad av det jag gör, det är passerat. Och han fick mig med sin entusiasm och sitt goda omdöme, så fick han mig att tro att jo visst, det är inte helt omöjligt. Och det var det ju inte heller, visade sig.
Nej,
det är ju fantastiskt att stöta på sånt när man tror att allting är slut.
Men du, det här med alltså att du inte riktigt har känt att du har vetat vad du ska bli, betyder det också att du inte riktigt har känt dig hemma som skådespelare och sångare?
Nej, jag vill inte säga att jag inte känt mig hemma, det vill jag inte säga. Jag är ju en ganska lat person. Men som jag sa tidigare var jag ganska nyfiken sådär. Så att när jag hamnade i det sammanhanget så var det väldigt spännande att få vara med. Och bli tillsagd vad man ska göra. Lyda, om jag säger så. Jag är i grunden ganska lat. Men om jag har fått mig förelagt uppgifter så tycker jag det är spännande att se om jag kan lösa dem. Och det var ju mycket Dramatens elevskola. Alltså man förelades uppgifter att läsa saker, studera saker, lära sig saker rent fysiskt och så vidare. Och det skapar ju ett motstånd som jag måste komma över. Och lite grann är det ju samma sak att gå in på scenen. Är ju det att jag ska visa att jag kan klara det här. Att jag kan klara det här. Det är en form av fåfänga att visa att jag duger. Det har med det att göra. De säger att många skådespelare stammar och har olika handikapp och sådär. Och det kanske stämmer någonstans. Jag är både vänsterhänt och har stammat mycket. Och det är sådana där handikapp gör att man säger att jag ska övervinna det här på något sätt. Jag ska visa att jag duger ändå fastän jag har några handikapp.
Du stammade som barn alltså?
Ja, just det.
Mm. När fick du ordning på det då?
Ja, det har blivit bättre på gamla dagar, måste jag säga. Det var länge sedan. Men jag vet, då kunde jag bara sådär, så jag kunde inte svara i telefon. Jag kunde inte svara i telefon ibland.
Oh, wow.
Men det har ju försvunnit. Så att det är sånt man får jobba med liksom.
Mm.
Och likadant är det att man fick inte, det hade kanske med vänsterhandheten att göra, för att då fick man inte skriva med vänsterhanden, man tvingades skriva med högerhanden, och de band fast handen, vänsterhanden på ryggen eller stoppade i svångremmen, som man inte kunde skriva med vänsterhand, och tvingades skriva med högerhand tills det kom ett påbud från skolöverläkaren Urban Järne, vill jag minnas. Som påbjöd att de som var vänsterhänta skulle få skriva med vänster hand. Men det, då hade man ju hållit på i många år och tvingats skriva med höger hand. Och jag kommer ihåg den fröken, hon tog inte emot det vänligt. Hon sa, jaha, då har det kommit det här beslutet, får ni skriva med det. Ja. Hon såg väldigt sur ut för att hon var tvungen att låta mig skriva med vänster hand då. Och det är möjligt att det skapade stamningen. Det kan hänga ihop kanske.
Många stammar klarar jag av att sjunga väldigt väl.
Jag vet, Beppe Wolgers, min vän, han stammar ju alldeles förfärligt. Men han kunde sjunga, då stammar han inte när han sjöng.
Mm.
Så ja, där ser man, det finns andra möjliga sådana där.
Var det likadant för dig?
Ja, ja.
Om vi går tillbaka då, det passar ganska bra att gå tillbaka lite till din uppväxt. Alltså, du sa att du var en sökare. Lite grann. Men hade du liksom någon press på dig att du skulle bli någonting hemifrån?
Nej, det hade jag aldrig. Jag hade aldrig någon press eller några fingervisningar av det slaget. Däremot så var de snälla och stöttade mig och hjälpte mig ekonomiskt och så vidare om jag hade några vettiga idéer eller planer. Om jag nu tog mig till Spanien som jag gjorde då till exempel efter 50-talet, och det var ju långt bort och man skulle resa och ta sig dit med tåg och det ena och andra, för då fick jag ju hjälp hemifrån ekonomiskt där. Det var de väldigt måna om, men inte att sätta några pekpinnar i pannan på mig, inte.
Men hade du till exempel någon tonårsrevolt?
Nej, jag tror inte det. Jag hade en väldigt lycklig uppväxt och underbara föräldrar. Så jag var väldigt lyckligt lottad. Och vi hade ju också tillgång till sjösal när jag var liten. Alltså ett ställe på landet. Och som vi talade om tidigare, under krigsåren så var det ju brist på allting. Och där fanns ju en befrielse från den bristen på sätt och vis. Det var en mamma som hade gröna fingrar, hon kunde odla saker, grönsaker och frukt och bär och sådana saker som inte var lättillgängliga annars. Och även kunde man ju gå till någon bonde där kanske och få en höna eller något sånt där ibland. Så jag var lyckligt lottad på många sätt.
Förlåt att jag inte har kollat upp det här i förväg, men var låg Sjösala?
Det ligger kvar ute på Värmdö. Längst ut, när man åkte Värmdövägen, när Värmdövägen tar slut så ligger det i en vik in till höger.
Ja, men själva kåken finns inte?
Nej, inte det huset, när det brann ju ner, men det finns en ateljébyggnad där som min son Jesper har. Aha. Och ett litet båthus, ja.
Okej. Mm. Och det Stockholm som du växte upp i, då, hur ska du beskriva det?
Det var ju annorlunda på många sätt. Det växte upp och växte upp. Det är klart, det var ju lite tomt på gatorna då under kriget. Det fanns nästan inga bilar och sådär. Så det var ju stillsamt och idylliskt, det kan man väl säga. Och det är klart, jag ägnade ju många år att gå till skolan då på Linnégatan, vid Norra skolan, och sen var jag första klass där på, ute på Valladavägen på Gärdesskolan. Och sen i Beskowska skolan på andra sidan Humlegården där vid Engelbrektsgatan. Då gick man ju genom Humlegården varje dag från Gertrudgatan. Så det var ju kvarter som jag har vandrat fram och tillbaka. Och det var en trivsam och fredlig omgivning, tycker jag nog.
Var Östermalm det liksom överklassområde som det är idag?
Ja, det var det. Men jag upplevde det aldrig så. Jag bodde ju på uppdelat där, nedre Östermalm och övre Östermalm. Och övre Östermalm var ju uppe då vid Karlavägen. Jag var ju strax söder om Karlavägen på Gertrudgatan. Jag minns att det är sant det du säger, för att de pratade olika. Jag vet att Ulf Björlin, som bodde i samma hus som jag på Gertrudgatan 32, det var ju alldeles nedanför Linnégatan och ett par kvarter upp till Vallhallavägen. Och de som bodde där uppe på Vallhallavägen, de tyckte vi, de pratade så konstigt. Det var ju bara några kvarter därifrån. Men att dialekter ändrade sig så vi tyckte att de som sa, god dag, kom så lindan, det var en synkappa ni hade att prata. Ja. På ett sätt som vi tyckte var så tillgjort. Och vi talade ju stockholmska, Uffe och jag. Men vår stockholmska, som var lugnare på något sätt eller mindre remarkabel. Jag vet när vi var i Helsingborg en gång och hade gjort en konsert där, eller två konserter förresten hade vi gjort i Helsingborg för länge sedan, och så bodde vi på Grand Hotel och smorde oss med en fin måltid efter vår succé på konserthuset där. Så kom det en hovmästare på den tiden, han hade frack så där, och han vid kaffet så sa han, förlåt, jag vill inte störa herrarna. Jag vill bara säga att det är så underbart att höra hemlandets språk. Mm. Vad menar hovmästaren med hemlandets språk? Och han, ja, Gertrudgatan 38.
Jaha, ja.
Men jag har jobbat här i 30 år, jag har inte hört någon tala stockholmska som ni gör. Ulf och jag, när vi kommer ihop då, så lät vi på ett visst sätt. Och det var, han var alltså granne på Gertrudgatan som barn. Mm. Och så där hör man vad språk har för färg, vad det har för färger och klanger, vad det kan betyda. Det är viktigt att lära sig sånt när man spelar teater och sjunger visor.
Mm. Fick du tvätta din dialekt på något sätt på Dramatens elevskola?
Nej, inte direkt. Jag talar ju stockholm, jag talar ju ren svenska upp svenska, så att jag hade inte några problem med det. Det fanns ju andra som var skåningar och så vidare som fick lov att kämpa med. Man fick inte tala dialekt på Dramaten på den tiden, fick man inte.
Nej, det gjorde man inte. Nej, okay.
Nej, och det fanns ju många där som hade dialekter i botten som de fick jobba med. Mm. Det är ju sant, men inte jag.
Men så du menar att stockholmska inte är en dialekt?
Jo, det är det naturligtvis, men min stockholmska är väl uppländsk.
Ja.
Den är normal svenska.
Ja, och inte heller någon utpräglad överklassdialekt har du ju.
Nej. Det vill jag inte påstå.
Nej.
Så inte vad jag vet i alla fall. Inte vad jag vet. Nej.
Möjligen någon lätt anstrykning. Men den är subtil,
ja,
i sådana fall.
Ja, jag vet inte. Nu har jag ju bott utomlands så länge så jag märker ju att språket förändrar sig. Man kommer hem så jag lyssnar på radio eller på tv så tycker man ju mycket att språket är annorlunda än det var när jag var hemma. Det är ju över 40 år sedan jag har varit borta från Stockholm.
Mm. Varför flyttade du?
Ja, jag flyttade aldrig egentligen, utan jag var ju tjänstledig från Dramaten för att göra en film i England. Så att det var därför jag var över där för att göra en film, och så fick jag erbjuda dem flera jobb där. Och sen kom ju den här tiden i början på 70-talet när det bara var demonstrationer och bråk och sådär på, ja, bråk och bråk, men alltså... Då var det inte någon speciellt rolig tid på Dramaten, och då sökte jag mig inte tillbaka dit. Utan blev kvar i England och på den vägen ner. Jag gjorde aldrig någon klar avflyttning. Liksom, utan, och så fick jag ju andra jobb där också, både på teater och tv. Och spelade in grammofon där på EMI Studios. Så att det blev bara så. Sen min fru Michaela som dansare, hon dansade också i London. Och med Royal Shakespeare Company och Chichester Festival och lite allt möjligt sånt där. Så hon var, när vi fick barn, som han föddes i London också, i Chelsea, så blev vi kvar där, både hon och jag och barnet.
Han är ju stor nu, 22 någonting.
Nej, 21 hade du det här.
Men ni planerar inte att flytta tillbaka till Sverige?
Nej, vi planerar inte att flytta på oss det. Vi har ett trevligt litet hus i Fulham och vi trivs bra där. Så det är ingen anledning att flytta på mig. Jag vet inte vart jag skulle flytta då. Jag menar.
Pratar du brittisk engelska?
Ja, det gör jag väl. Ja. Någon sån här.
Ja. Men hör engelsmännen att du inte kommer därifrån?
Ja, det tror jag nog som de gör. Mm. Jag talar ganska hyfsad. Jag är lite lat. Det är klart, när jag spelade teater och sådär, då fick jag ju anstränga mig och skärpa mig lite grann. Och jag har blivit lite lat genom att jag går mest i kvarteret där och går och gör något ärende och så vidare. Så jag har inte användning för språket på samma sätt som jag hade förut när jag var mer aktiv i arbete på engelska. Men jag kan ju göra mig förstådd fortfarande. Mm.
Men finns det något härligt i det där med att, för jag antar att även om du har jobbat mycket även i England, så är det väl här som du är mest känd, så att säga.
Absolut. Och det är klart att det är roligt att komma hit och känna att man finns till och folk känner igen en och kommer fram och kommenterar saker ibland på gatan rent spontant. Så det är ju underbart roligt, men det är också skönt i London att vara anonym och kunna röra sig utan att någon lägger märke till en.
Men klär du dig annorlunda i England än här?
Nej, det gör jag inte. Jag klär mig inte annorlunda. Min fru håller reda på om hon tycker när jag åker hit, så får jag se till att jag ser något sån här snygg och representabel ut, eftersom jag är känd här,
ja, men precis.
Här i kvarteret får du se ut som du vill, säger hon.
Ja. Så händer det att du skrotar runt i mysbyxor på gatan?
Jo, absolut. Ja, visst.
Ja, det gör du.
Ja.
Ni var ju en stor syskonskara, men du var den enda som valde rampljuset.
Ja, jag har en äldre bror. Han blev arkitekt. Och en syster som var målarinna, mycket duktig sådan. De är båda borta. Men jag var den enda som... jag tror inte de andra hade ingen dragning åt det hållet, vill jag inte påstå.
Har du någon aning om varför?
Nej, det sånt där är ju lite svårt att säga. Men jag var ju med tidigt och hjälpte Evert med lutan och så vidare på konserterna, så när han hade konserter, jag var liten, och då skulle man bara lutan och hjälpte till att stämma lutan och hjälpte honom med knapparna till smoking skjortan, så där, det var stärksaker på den tiden, och smoking han skulle uppträda, och så följde jag ju med hans konserter och lyssnade. Och det var väldigt intensivt, kom jag ihåg. Jag upplevde det mycket starkt och mycket intensivt. Och kunde känna att nu går det bra. Oj, här är han tveksam, Nu kommer det igen, nu har han totalt grepp. Det var ett väldigt stark närvaro för mig att sitta på en konsert. Det var inte någonting man lutade sig tillbaka, det var helt spänd. Och det minns jag sedan tidigt. Och det är möjligt att det har sporrat mig att jag skulle vilja någon gång försöka mig på något sånt där. Ja, det kom ju tidigt in i livet då med Olle, och som jag nämnde tidigare, och sådär också. Olle Adolfsson, som ju var road av visor och sånt. Ja.
Men var det möjligt så att du var den i syskonskaran som var närmast din pappa helt enkelt då?
På det sättet var det väl det kanske. Jag var ju yngst visserligen. Jag vet inte hur nära, jag tror han hade väldigt nära förhållande med Elinor, min syster. Han älskade Elinor och så vidare. Så att det var nog inte så att jag var den som stod närmast på något sätt. Men vi kom ju att samarbeta längre fram i livet och så, och kom nära varann på det sättet rent yrkesmässigt. Och det var ju väldigt stimulerande och skojigt, och det får jag säga.
Jag tycker det är fantastiskt att du, för nu har jag läst in mig på dig och hört andra intervjuer med dig och sådär. Jag tycker att du på något sätt är så upp, alltså att jag skulle kunna tänka mig att om jag hade varit känd i, som du, 50 år, att man kanske skulle vara lite trött på att prata om vissa saker. Men det känns som att du inte riktigt, eller... Är du bra på att spela?
Ja, det är väl delvis. Det är väl inte så att... Jag kan väl tycka att jag blir trött på mig själv. Tycker att jag har hört det här förut. Men, och det är ju här också. Att det är saker som jag har sagt förut och så. Men det gäller ju att försöka låta som den första gången. Det ligger väl lite i yrkets mentalitet. Det där att man alltid ska försöka. Som att det här hittar jag på just nu.
Men finns det saker som du inte pratar om i intervjuer?
Ja, det gör det väl. Jag menar, jag sitter inte och pratar om sjukdomar och barn och familj och sådana saker. Jag tycker det hör inte hit. Nej. Utan det jag pratar om är det som berör, det som är utåtriktat i min tillvaro. Alltså mitt yrke som ju riktar sig utåt. Mm. Det kan man ju tala om ohämmat och berätta om både framgångar och motgångar. Mm.
Du, förra året så blev du ju, kan man väl säga, känd för en ny publik.
Ja, jag förstår vad du syftar på. Det här nästa, nej, så mycket bättre, va?
Exakt.
Ja. Ja, jo, det är nog sant. Jag var ju lite tveksam inför det där programmet. Jag hade ju inte sett det eller följt med det. Så visste inte om att det var sån stor succé i Sverige och så vidare. Men hoppar över alla de förberedelserna, så rätt vad det var, så var jag ju med där på ett hörn i alla fall.
Ja.
Och det är klart, det var väldigt skojigt. Jag var ju äldst och Miriam Brighton var yngst. Och däremellan, de flesta kände jag ju inte tidigare, det var ju nya bekantskaper. Och det var skojigt och stimulerande, och jag tror som du säger att det har också nått en yngre publik. Det är ju ett familjeprogram i allra högsta grad, kan man ju säga. Så där sitter ju alla och tittar och har någonting att glädja sig och intressera sig för. Så det är ju ett skojigt programform på det sättet. Och det har jag märkt på konserter på sista tiden som jag har ju ägnat mig åt nu. Att det kommer fram många unga efteråt när sin egna grammofonskivor så där efter föreställningen. Då träffar man ju och får direkt kontakt med publik som då köper en skiva som man skriver en signatur på. Och där har kommit många unga, till och med 7-8-åringar som har stackat upp huvudet och sagt, kan man få en autograf på den här skivan?
Ja,
och det är ju oerhört stimulerande och roligt, för att... Det är ju inte så vanligt. Som jag sa tidigare, så normalt vid den här åldern är man ju bortglömd eller utkörd. Mm.
Och hur var det att spela in det då? Jag hade ju haft någon gäst här som tyckte att det var pest och pina och behöva bli så intervjuad och sådär.
Ja, det kan man väl tycka, men om man har en viss vana så förstår man ju formen. Och det är klart, man var förföljd av kameror hela tiden, även om man låg i badkar, så någon sjutton dök upp en kamera över kanten och skulle fotografera ändå. Och man intervjuades hela tiden med kommentarer om det ena och det andra. Så att de hade ju ett rikt material att gräva ur och plocka ur för att sedan sätta ihop det. Jag förstod ju den formen, att allt man sa och gjorde var ju inte sånt som nödvändigtvis hade någon plats i programmet, men att det fanns bitar som kunde vara intressanta i slutet. Då får man ju har man tagit den formen i båten, så får man ju ro den i land och hjälpa till så gott man kan med att vara vaken och intresserad och medveten om vad som pågår runt omkring en. Det tycker jag inte var så, det var inte så ansträngande som man, tycker jag nog inte.
Fick du vänner för livet där?
Ja, tycker jag nog att jag fick många som har kontakt med, ja.
Du har ju, apropå det här med att prata, eller vara öppen eller inte då. En sak som du har pratat om tidigare var ju, jag är nykter, själv nykter sedan 12 år tillbaka. Och du är också nykter. Men jag, har du liksom, har du gjort det själv, den resan?
Nej, jag har haft hjälp av en hustru. Och så åkte jag på ett läger, som man kan kalla det, under i England, för att sätta mig in i situationen. Och det var mycket lärorikt och positivt på alla sätt. Så att, och det är ju vad då, det är 15 år sedan, mer sånt där nu. Så att det var väl, jag vet inte, det kunde ha varit en följd av ett... när jag var på teatern och så, då hade man ju aldrig tid. Och då kunde man ju inte... Men klart, man gick ut och tog ett glas efter föreställningen och sånt där. Och träffade vänner eller kollegor och kunde prata och lugna ner sig. Men sen skulle man ju iväg och jobba på morgonen och repetera och så där och spela. Så då kunde man, det var ju inga väldiga utsvävningar som var möjliga. Så där var ju yrket en hållhake på. Sen när jag blev ensam i London och satt där ensam, och filmindustrin hade brakat ihop där i mitten av 70-talet, så var det ensamt och oroande. Och det är möjligt att det var ett incitament till den form av missbruk som jag sen har bekämpat, man säger så.
Mm. Men det kanske är alldeles för privat, men går du på möten fortfarande?
Ja, det är inte så mycket nu, men jag går. London har massor med möten, så att jag tittar in lite då och då, det gör jag. Håller kontakt, ja.
Ja, vad fint. Och så har du fått någon sån här 15-årsbricka då, eller någonting sånt där, eller?
Nej, det har jag inte brytt mig om och göra mig märkvärdig, eller på det viset markera någonting, det har jag inte.
Nej.
Men det, jag går då och då.
Du har druckit ditt sista glas, så att säga?
Ja. Det har jag väl gjort. Det händer efter en konsert så där, att man blir, då är det någon sorts reflex, man måste få ett glas vin och så där. Det har förekommit, men det är inte förenat med någon fortsättning på något sätt.
Aha, så du tar ett glas?
Nej, det har hänt. Jag säger inte att jag tar det för någon sorts vana, det gör jag inte. Men det har hänt att man efter en konsert tycker att nu kan jag väl få ett glas vin, och då har det hänt. Men det är inte någonting som leder vidare till någon... Fråga om ett glas vin, inte tre flaskor, man säger så.
Nej, men vad skönt att ha den tryggheten på något sätt.
Ja, nej, det finns inte, jag har inget behov på det sättet. Jag känner inte något hov som drar i mig eller så. Det har jag inte. Nej, inte.
Du har ju verkligen tagit hand, nu byter jag ämne väldigt abrupt, men du har ju liksom tagit hand om den svenska visan. Är du orolig för visan?
Ja, jag vet inte om jag har tagit hand om det. Det finns ju så många som sjunger visor. Jag har ju ägnat mig åt så många olika typer av visor. Men jag tror alltid att visan som form för att berika tillvaron för människor på ett inte allt för komplicerat sätt, den tror jag nog kommer att leva vidare. Det tror jag absolut.
Mm. Men känner du att det finns artister idag som tar traditionen vidare?
Nu håller jag ju inte reda på det riktigt, vad som finns här hemma. Men visst finns det visartister här, det gör det väl. Men ja. Jag, eftersom jag inte bor här hemma, så hänger jag ju inte med vad som händer i radio och så vidare.
Ja, jag förstår.
Men intresset finns det ju, det märker jag ju nu när jag har gjort konserter tillsammans med Peter Nordahl runt om i landet här med olika orkestrar och så. Så märker jag ju ett ofantligt intresse. Och det programmet som jag har gjort nu är inte något vanligt populärprogram, kan man säga. Det är med dikter och med sånger och mycket sånger som folk inte har hört tidigare och sådär. Och det kommer stor publik till det och väcker stort intresse. Och jag möter en publik som är, till min förvåning, är så oerhört intresserade och entusiastiska, så att jag är mycket glatt och överraskad och lite förvånad, måste jag säga.
Ja, men det är fantastiskt. Ja. Vad kul, grattis. Du, tror du på Gud?
Nej, jag är inte någon troende person, det är jag inte. Nej. Jag kan tro på en mängd godhet som kommer ut tanken på Gud, men jag tror inte på någon gudfader som sitter där och väntar på oss, det tror jag inte.
Nej. Vad händer när man dör då?
Ingenting.
Kan du föreställa dig det?
Nej, det är ju en evig sömn. Evigheten kan vi ju inte föreställa oss.
Nej, det är väl så, va?
Ja, vi kan inte. Den dimensionen har vi ju inte. Vi söker oss ut i rymden och vi vet ju inte var det tar slut.
Ja.
Därför är livet är en gåta. Och förblir en gåta, även döden blir en gåta.
Mm. Den är jobbig att tänka på, tycker jag.
Ja, den är ju det. Det är klart, man kommer upp i min ålder så dyker den ju upp. Tanken hela tiden att det är mycket begränsad tid kvar.
Mm. Men är du rädd för döden?
Inte ännu. Jag är medveten om den och tänker på den allt som oftast. Det gör jag. På att det är slut. Och försöker föreställa mig att det är en insomning. Jag somnar. Jag hoppas på att det inte ska ha ett långt lidande. Det finns ju många som får sitta i åratal med krämpor och elände. Man kan ju hoppas att det blir stillsamt. Mer rädd än så är jag inte just nu.
Ångrar du något?
Det finns för alltid saker man ångrar. Det tror jag också har lite med åldern att göra. Jag har märkt på gamla dagar här nu att det dyker upp saker som man kanske inte har tänkt så mycket på tidigare. Som kommer som svallvåg, så dyker det upp minnen. Inte bara sånt som man är ledsen för eller ångrar, utan andra glada saker också. Men många som man säger att där kunde jag kanske ha varit lite mildare i min förhållning, mitt förhållande till den och andra. Så det är klart, det finns saker som man ångrar. Det gör det. Men det, man kan ju inte göra någonting ogjort. Så man får leva med det. Det är de sår man får bära med sig.
Mm. Men i vissa fall kanske man kan be om någon slags förlåtelse, eller?
Jo, men ibland är det ju för sent också.
Ja, visst. Kanske inte apropå det, men hur har du varit en bra far, tycker du?
Jag har varit ganska mycket frånvarande. Jag är ju inte någon ondsint person. Men jag har inte varit så väldigt närvarande. Det vill jag inte påstå. Dels genom jobbet och dels genom att jag har gift mig och skilt mig och så har jag ju inte varit närvarande. Men på gamla dagar så är det ju mycket man kan förhoppningsvis rätta till.
Mm.
Så att jag har goda förhållanden till mina, barn.
Mm. Vad fint. Du verkar ju ha en väldigt stor framåtrörelse. Så vad ser du fram emot?
Ja, nu har jag ju dels konserter att göra, dels så har jag ett filmjobb med Gunnel Lindblom, två gamlingar som möts i en film, text av Henning Mankell, som vi ska spela in i maj. En dialog mellan två gamla personer som inte har, de är gifta men har inte levt ihop på över 20 år, och rätt vad det är så söker kvinnan upp mannen och menar att hon vill skiljas. Och så är det alltså en dialog mellan dessa personer som är väldigt spännande och rolig. Både humoristisk och sorglig och föder eftertanke. Verkligen en väldigt fin text, skoj text. Det ska bli mycket roligt, för det är svårt. Det är svårt, och det är det som är spännande, att se hur man ska kunna klara av det.
Mm.
Så det ser jag fram emot, och det har jag framför mig nu. Konserter och kanske någon grammofonskiva till också. Det är inte omöjligt.
Ja, så det kan bli det?
Ja, det kan hända.
En hommage 3, eller?
Ja, jag vet inte. Jag ska inte säga så mycket om det. Utan det kommer väl med tiden. Men så att jag har inte lagt mig på hyllan, eller hur man nu uttrycker det helt och hållet ännu, det har jag inte.
Nej, vad kul. Du, får jag fråga en, ställa en kanske superidiotisk fråga, men hur lär du dig text? Med tanke på din bristande syn.
Ja, jag kan ju inte läsa och skriva och sånt där, men jag har som sagt en underbar hustru som hjälper mig och läser emot. Och tack och lov så tycker hon att det, tror jag, är ganska roligt. Hon är, som jag sa tidigare, dansare och är uppvuxen inom teatern och så, så att hon har intresse och för teater och dramatik och har väldigt bra idéer och väldigt känsla för det där, så jag har ett fantastiskt, utan henne skulle det inte gå riktigt, det tror jag faktiskt inte, utan där har jag ett privilegium på den punkten som gör att jag kan fortsätta utan allt för stort motstånd faktiskt.
Mm. Vilken ynnest, vad härligt.
Ja, verkligen. Ja, så kommer det en film här utav en Brisinger också, en komedi som heter Jag älskar dig, en skilsmässokomedi.
Okej.
Där jag spelar en gubbe som har hans söner har problem med sina kvinnor, där jag spelar på ett hörn när jag är med där, men det är väldigt roligt att vara med på ett hörn, som sagt.
Ja, du fortsätter att jobba alltså.
Ja, så hur, länge jag får och kan.
Hur är du på att vara ledig då? Är du duktig på det?
Inte så bra som jag är på att jag får vara med och jobba. Mm. Men jag är, som jag sa, jag är lat av naturen, så att jag har inga problem att slå mig ner och bata en duva då och då om det skulle vara så.
Men, nej, men är det så att, för att jag tänker mig att lite grann det här med, som vi pratade om, det här med ja, att inte vara nöjd då. Är det så att när du inte gör någonting, känner du då att ditt liksom värde, självkänsla, sjunker den om du är
ledig? Ja, den gör väl det. Mm. Jag går inte omkring och solar mig med en sorts lagerkrans på huvudet, det gör jag inte. Det har jag ingen förmåga till faktiskt, nej. Jag vill gärna ha någonting att göra och hoppas att någon är intresserad av det jag gör.
Men vad händer om du inte har någonting att göra? Om du, nu tvingas du vara ledig i 5 veckor i sträck här.
Oj då. Ja. Ja, då har jag ju en nej, jag vet ju inte riktigt vad jag skulle. Ja, jag som sagt. Jag har en underbar hustru och jag har någonstans att bo. Och jag har trevliga barn och, som jag kan prata med och närma mig. Och så att jag ska inte klaga. Det finns naturligtvis saker som kan berika min tillvaro även då.
Mm. Du, vill du rekommendera något?
Jag kan väl ta till mitt ordspråk att ge är att få.
Mm. Ja, har du hittat på det själv?
Ja. Kan det vara en rekommendation?
Jättebra.
Mm.
Du, vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jag kan intervjua Peter Nordahl.
Stort tack för att du tog dig tid. Vad trevligt att träffa dig.
Detsamma, detsamma.
Tack.
Tusen tack.
Sven Bertil Taube var det där. Härlig ju. Och är det så att du vill lyssna på hans grammofonskivor, så finns de på Spotify. Då i annan form än på vinyl, får man anta. Nästa vecka kommer den superkarismatiska journalisten Johanna Frändén. Missa inte det. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då.
Där går en dans på Sunnan ö. Där dansar Rönner Dahl med lilla Eva Liljebäck och pensionatets barn. Och genom fönstren strömmar in från skärgårdsnattens val doft av syrener och jasmin i pensionatets sal. Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.